Du lyssnar på Ingen återvändo av Maj Grete Lerum i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. 12 oktober 1770. Det var som om skogen la mjuka, kupade händer om Reinas huvud och omfamnade henne i en lugn och skön försäkran. Du är inte ensam. Vi vakar över dig. Var inte rädd, lilla kvinna, för våra rötter är ännu längre än dina. Hon hade för länge sedan slutat springa. Hade funnit ett slags stig upp över klyftorna. Tjockt, halvvisset bräkengräs höll fötterna på plats utan att få henne att snubbla. Nu var skogen djup och svart framför henne, men hon hade aldrig varit rädd för mörkret. Oktobervinden kunde vara kall som fjorden själv i den här tiden, men där Reina smög sig fram mellan raka stammar fick den inte grepp. Träden bildade ett tak åt henne också, och från skogsmarken förnam hon ett eko av den solsköna höstdagen. Hon visste inte vart hon skulle. Hon hade inte något ärende. Det hade blivit så, efter allt som hade hänt, att Reina inte längre stod ut med tanken på att någon skulle läsa hennes ansikte. Hon, som i så många år hade roat sig med just detta, att se in i någons ögon och gissa deras tankar, känslorna, vilka ruttna fläckar de hade invändigt. Det var kanske sant som fadern hade sagt henne, att den här förmågan inte tillhörde alla, att det faktiskt var rätt sällsynt att se en människa som gjorde sig besväret att lära sig denna läkekonst. Den är enklare att lära än bokstäverna du slet med som sexåring. Men du ska veta att har du väl lärt dig den kan du inte längre ställa undan boken, nämnde han med ett leende. Hon stannade upp, drog händerna genom det rufsiga mörka håret. Det var svart som fläckarna på björkträden där borta och fullt av vissna löv och kvistar. Hon höll andan, lyssnade till ett fågelskri. På de bara armarna knottrade sig huden av kyla. Hon lutade sig tungt mot en trädstam, kände det skrapa av torr, död bark mot ryggen. På det ena smalbenet sipprade en liten blodstrimma sakta mot mossgolvet. Reina kände att nu kunde hon sova. Jag tycker inte om det, upprepade Johanna. Ravi suckade tyst borta vid elden. De två var ensamma i stugan nu. Efter att de arrenderat bort mark och ladugård fanns det inte mer att uträtta på gården än att de två tillsammans med Reina klarade av hushållningen. Johanna fortsatte ta emot födande i sjukstugan och stängde aldrig dörren för kvinnor med smärtor av sånt som var kvinnors lott. Men hon hade schasat bort Odalspojken på hjalmen när han kom med ett knivsår efter midsommarfesten på Näs. Hon brydde sig inte längre om att läsa i de stora, tjocka böckerna som varje vår kom från Köpenhamn. Inte packade hon upp instrument och märkliga framsteg inom medicinen med lika stor glädje heller. Hon satt mycket vid det lilla bordet närmast fönstret och såg ut som om hon sov. Ravi reste sig och la en arm om hustrun, kysste henne på pannan. Hon är vuxen, flickan vår. Det är inte det jag är rädd för, att Reina ska trassla sig in i några barnolyckor. Ravi, du tar mig inte på allvar. Jag vet att något hotar henne. Jag vet att hon gör skada på sin själ. Det sista kom som en hulkning. Han satte sig hos henne, lät en varm hand vandra sakta upp över ryggraden, ner igen. Vi kan inte göra mycket, sa han lågt. Hon ser så förbannat mycket. Johannas ögon slöt sig. Han la märke till att hon knäppte händerna. Är detta straffet? Mumlade hon. Är detta straffet för att jag har varit högmodig och självisk? Han stönade. Johanna, tänker du så illa om din Gud att du tror att han skulle straffa vår Reina för att ge igen på dig? Johanna tittade upp. Så säger skriften, Ravi. Vi ska straffas för fädernas synder i 7 led. Han var tvungen att få henne ur det här lynnet. Han satte ett finger ömt mot hennes panna och kysste henne lätt på näsan. Fädernas, ja, men skriften säger ingenting om mödrarnas synder, vet du. Johanna log lätt. Han kunde se att hon kämpade, att hon inte ville sitta här och dränka sig i de mörka tankarna. Men de var som brun seg kära som klistrade fast.